P1, Sveriges Radio. Det är fredag eftermiddag och det här är Studio 1.
AI-jätten Anthropic vill se en omedelbar paus i utvecklingen av AI, annars riskerar människan att tappa kontrollen över systemen.
Och de ryska GPS-störningarna i Östersjön har dubblerat sedan förra året och nu kan de drabba semesterseglare i sommar.
Och imorgon invigs NATO-insatsen FLF Finland som kommer att stå under svensk ledning.
Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland såsom övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
Reportage blir det och så om hälsan för Norges kronprinsessa Mette-Marit. Den har försämrats kraftigt. Nu tvingas hon till lungtransplantation.
Kan ekonomisk hjälp för svenskarna att göra fler barn? En ny rapport presenterades idag.
Och så i vår sena timme.
Vänsterpartiet rensar de egna leden efter avslöjanden om kandidater som hyllat terror och diktatur.
Här i studion Sharon Joma och Susanne Westergren.
Den amerikanska AI-jätten Anthropic går nu ut med en skarp varning för vad AI kan göra i framtiden och vill se en omedelbar global paus i utvecklingen av tekniken.
Så är det med oss nu Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Välkommen till Studio 1.
Tackar.
Ja, vad är det som det här företaget har sett nu och vill varna för? Vad handlar det om?
Alltså, vi befinner oss i en mycket snabb AI-utveckling och den kan komma att accelereras ytterligare när man går in i den fasen de kallar för rekursiv självförbättring hos AI. Det vill säga att den själv driver utvecklingen utan att vara beroende av mänskliga utvecklare.
Så vad innebär det att den kan bara ta över sin egen utveckling utan oss människor?
Det är ju delvis en gradvis process och den har kommit igång så tillvida att på ett företag som Anthropic så utför AI stora delar av den kodning som de gör. De nya generationer av AI-system. Och den tar över större och större delar av det här. Och det går att skönja en acceleration från den här effekten. Och vad det här kan leda till snabbare än vad man kanske anar, det är att vi hamnar i ett läge där vi reducerar oss själva till den näst intelligentaste entiteten på planeten. Och om vi då inte kan styra upp vad de här maskinerna har för vad ska vi säga, målfunktioner eller värderingar, drivkrafter, och det är vi väldigt dåliga på i dagsläget att göra, då är det väldigt oklart vad som kan hända och det kan gå väldigt, väldigt illa.
Jag tänker, Olle Häggström, har de här maskinerna alltså egna drivkrafter som vi människor inte har varit med och påverkat alls?
På något sätt har vi ju påverkat eftersom det är vi som har skapat de här maskinerna. Men vi har inte kontroll över dem. Vi har inte lärt oss styra upp dem. Mm. Och då blir de något annat än det vi tänker oss.
Samtidigt så fortsätter ju de här bolagen som Anthropic att utveckla sina egna produkter. Hur ska man förstå den? Hur ska man förstå det?
Man ska förstå det som att de befinner sig i en situation med mycket, mycket starka marknadskrafter som driver på att de ska pusha den här utvecklingen framåt. Ju fler miljarder man har investerat i sitt företag, desto svårare är det och ta det här ansvaret som det skulle vara då och ensidigt pausa en allt för farlig utveckling. Mm.
Ja, just Anthropics ligger ju faktiskt bakom AI-modellen Mythos som ju ska vara så kraftfull att bolaget inte vill släppa den till allmänheten. Vilket ansvar anser du att Anthropics och de andra branschföretagen har själva?
De har ju ett mycket stort ansvar, men de lever inte riktigt upp till det som det ser ut nu. För därför att då hade vi ju sett dem för länge sedan trycka på bromspedalen här. Mm.
Och det här att
så som man argumenterar från Anthropics sida då, det är ju att det är ingen idé att de gör någonting ensidigt. För att då kommer konkurrenterna och köra om dem och så hamnar vi i samma situation i alla fall. Jag menar att de gör det väldigt lätt för sig som anför det argumentet.
Men hur nära är vi att man ska kunna gå ihop om det här? Är det ens realistiskt? Jag menar, amerikanska regeringen har ju bara sagt att det här är onödigt alarmistiskt, till exempel. Hur ska de ta sig an
detta? Det är naturligtvis inte lätt, men det är någonting som behöver göras. Och även svåra saker som behöver göras, de ska ju göras. Det finns tidigare exempel i historien där vi har klarat att globalt göra överenskommelser om att bromsa farlig teknikutveckling. Vi har ju hållit tillbaka i decennier när det gäller till exempel mänsklig kloning och avstått från den tekniken. Och det skulle vi kunna göra här också om vi bara tar oss samman.
Och vilka behöver ta sig samman främst, menar du?
Först och främst så är det upp till amerikanska staten att gripa in här. Men ganska kort efter det kommer vi att behöva internationella överenskommelser med bland annat Kina och Europa och resten av världen.
Mm. Och när det gäller just Kina, vet vi hur långt de har kommit och vet vi var de står när det gäller just AI-utvecklingen? Det pratas ju mycket om de amerikanska företagen.
Ja, när det gäller de här allra största och i det här avseendet farligaste modellerna då, så ligger de lite efter och det finns olika bud på om det kanske är 12 månader eller 18 månader eller vad det kan vara. Men om man stoppar i USA så tror jag att det skulle skicka en väldigt, väldigt stark signal till Kina om att USA tar de här riskerna på allvar. Och då är det troligt att Kina följer efter där.
Men vad är det då som AI skulle kunna göra och som blir, citat, utom mänsklig kontroll? Konkret?
Ja, alltså om du föreställer dig ett Terminator-scenario med humanoida robotar och plåten och metall som springer omkring med maskingevär, så är det kanske inte så troligt. Därför att robotiken ligger i dagsläget lite efter den här generativa AI. Så sättet för en AI att ta kontroll går troligen i så fall dels via olika cyber- och internetuppkopplingar, men kanske framförallt via oss människor och social manipulation.
Mm. Hur då?
Att den övertalar enskilda individer och går dess ärenden i den fysiska världen.
Ja, det finns ju de som hävdar att det här är ett sätt för bland annat det här företaget att få uppmärksamhet. Det låter inte på dig som att det finns någon risk för att det är så.
Nej, men det är fel. Och det kan jag säga då utav två skäl. Det ena är att vi som noggrant följer vad som händer i Silicon Valley. Vi har ju sett det här vara på gång länge med rekursiv självförbättring och se vad som händer nu, inte bara på Anthropic utan även på OpenAI och andra, och ser att det här är i faggorna. Det andra är att det är en väldigt långsökt och konstig idé att man skulle vilja sälja in en produkt genom att skrämma folk. Det är inte så marknadsföring och PR går till, utan man säljer ju in sina produkter genom att entusiasmera folk för hur bra den här produkten är och inte med hur farlig den är.
Hur bråttom är det att det talas ju om omedelbar global paus här i den här varningen från Anthropic, men hur bråttom skulle du säga att det är att göra paus?
Det är väldigt bråttom, så att helst skulle man ju vilja se inom de närmaste 6 månaderna i alla fall. Det är ju ingen som vet exakt hur fort den här utvecklingen kommer att gå. Men ju snabbare man vidtar åtgärder, desto större är ju chansen att kunna hantera situationen.
Mm. Avslutningsvis, Olle Häggström, hur mycket genomslag tror du att den här varningen och den här vädjan från Anthropic får?
För en sån som mig som följer utvecklingen så är ju ganska lite eller nästan ingenting alls i deras nya uttalande då nytt. Utan det här är ju sånt som vi vet om pågår och som de har pratat om länge. Men det verkar också som att ny media nu för första gången nästan har nappat ordentligt på det de säger i det här. Och på så vis så tror jag att det kan spela in i hela den politiska och sociala dynamiken på ett bra sätt.
Tack,
det hoppas jag i alla fall.
Tack för det, Olle Häggström. Vi får väl anledning att återkomma. Professor i matematisk statistik är du vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Ja, som ni kanske har hört i nyheterna idag så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön dubblerat sedan det förra året.
Och det här sker samtidigt som Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot Ryssland. Och vi har fått sällskap här i studion av Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Hej på dig.
Halloj.
Ja, varför stör Ryssland? Varför stör de med GPS nu?
Ja, det korta svaret är för att försöka skydda sig från framförallt då de här ukrainska drönarattackerna som vi har sett en hel del av den senaste tiden. Och då använder de helt enkelt de här GPS-störningarna för att försöka rikta drönarna någon annanstans, irra bort dem från sina tänkta mål i Ryssland. Senast idag faktiskt, så i alla fall enligt Ukraina, så var det som hände när en ukrainsk drönare irrade in sig i Rumänien istället för i Ryssland och exploderade i en hamn där.
Ja, vi har hört om flera drönare på villovägar. Mm. Det är alltså det som det kan handla om.
Ja, man kan inte slå fast att det handlar om det i alla fall, men i många fall så är det förmodligen den här typen av störningar, GPS-störningar som ligger bakom att de försvinner iväg åt andra håll än tänkta hållet.
Vi ska alldeles strax prata mer om själva tekniken, ska vi säga. Det här har ju redan fått konsekvenser, bland annat då för brittiska försvarsministern när han var ute och flög. Vad var det som hände?
Ja, det får ju väldigt stora rubriker då när det är den brittiska försvarsministern som är ute och flyger och drabbas av det här. Det är samma hände faktiskt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lite för några månader sedan också. Och det som händer är helt enkelt, det finns kan man säga förenklat två typer av störningar. Den ena innebär att GPSen helt enkelt tappar sin position. Den vet inte vart den är någonstans. Det kanske dyker upp ett sånt här meddelande på GPS som säger error, ingen signal till exempel. Så den tappar helt enkelt kontakten med vart den befinner sig. Den andra typen av störning innebär att GPSen får en falsk signal. Så den fortsätter att fungera, men helt plötsligt kanske det står att du är ute och flyger över Finska viken någonstans, men helt plötsligt så ser det ut som att du är 2 kilometer från Kaliningrad eller något liknande. Och i de här fallen med den brittiska försvarsministern så var det helt enkelt någon av de här metoderna som användes som hände. Men de flesta, eller i princip alla flyg, har alternativa navigeringssätt, så det var ingen fara i det här fallet. Men jag ska säga som sagt, det blir stora rubriker när det handlar om den brittiska försvarsministern eller Ursula von der Leyen. Men det här inträffar ju väldigt, väldigt ofta. Så det är tiotusentals flyg som har drabbats av det här de senaste åren, och även reguljärflyg, och i vissa fall så har flyg som då flyger över Östersjön tvingats nödlanda till och med. Mm. Och i länder som ligger nära Ryssland, inte minst nära den ryska exklaven Kaliningrad, där har man också sett påverkan på mobilnätet och på bussarna till och med.
Mm. Och det är ju någonting som verkar fortsätta för Ryssland storsatsar och bygger ut hela tiden. Mm.
Ja, precis. Alltså på samma sätt som tekniken vad gäller andra vapensystem har utvecklats en hel del under det här kriget sedan den stora invasionen 2022, så gäller det också de här störningsmasterna, störningssändarna som man använder för att genomföra de här typen av GPS-störningar. Och enligt, jag var och pratade med finska myndigheter, de som ni sa har sett en fördubbling bara sedan förra året av antal inrapporterade GPS-störningar kring Östersjön. Och i Litauen så rapporterar man att man sedan 2025 har sett en ökning av 3 störmaster i Ryssland till 36. Mm. Så det är helt klart en storsatsning som Ryssland gör på det här.
Säger Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Vi har också med oss Fredrik Marsten Eklöf. Hallå där.
Ja, hej.
Hej, du är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och kan mycket om de här GPS-störningarna. Alltså, hur fungerar de?
Ja, egentligen så fick ni en ganska bra beskrivning där, utan du har ju en annan sändare som skickar ut en signal på samma frekvens som satelliterna använder, som GPS och GNSS-systemet bygger på. och helt enkelt kan sända en signal då med högre effekt så att man blockerar den riktiga signalen. Det är ju det vi kallar störning. Man kan ju jämföra det med att någon skriker och du försöker stå bredvid och lyssna på ett annat samtal, så kommer du inte att höra det.
Ja, just det. Men det handlar ju också inte bara om att störa ut GPS-signaler utan också att vilseleda på något sätt. Hur gör man det?
Ja, det är helt korrekt. Och vi benämner ju det för vilseledning. Och det är ju att signalen som satelliterna sänder sänder ju enligt en definierad standard. Och baserat på det så kan man ju baklänges räkna ut. Om jag ska generera en position på den platsen så vet jag hur den signalen ska se ut.
Ja.
Så jag kan språket, jag kan koden för det. Och då kan man skapa den signalen, skicka ut den. Och jag kan ju sända den en antagonist då, med högre effekt. Få en GNSS-mottagare att acceptera den signalen och att då visa den position som antagonisten väljer att generera och inte den korrekta.
Och då blir resultatet?
Ja, att din mottagare visar en felaktig position.
Ja, att...
Sen, ja, du flyttar till någon annan plats. Alltså, den positionen som mottagaren visar är ju då felaktig och på en annan plats. Med en annan hastighet, med en annan höjd, liksom en helt annan bana.
Fredrik, att civila mål riskerar att drabbas då, hur stor är den risken?
Ja, det blir ju en konsekvens av den telekrigsattack då som genomförs. Där tar ju inte Ryssland någon som helst hänsyn till. Och det är ju ren vågutbredningsmässigt. Så det blir ju mot flygtrafik så blir det ju väldigt, väldigt stora områden där man stör på det här sättet. Och det når ju hela vägen in till svenskt luftrum i södra Sverige.
Om man är ute med sin plotter i sin båt, då, kan det komma att störa och till och med bli farligt för sommarseglar?
Ja, det beror ju helt på vart man är. Nu är ju räckvidden på havsytan betydligt kortare jämfört med i luftrummet, det är vågutbredningsmässigt. Men är man i de områdena i kanske södra Östersjön eller någonting så är man lika sårbar eller känslig för den här typen av störning som sitt civiltrafikflyg eller någonting. Och då blir drabbad som tredje part i det hela. Och då krävs ju att man har någon form av egen backup eller medvetenhet om det hela. Och Sjöfartsverket har ju gått ut och varnat om just de här effekterna.
Och egen backup, vad menar du då?
Karta.
Ja, sjökort.
Sjökort.
Som man också ska veta hur man läser och inte bara ha med sig.
Nej. Man ska veta hur man läser sig, Felicia, här och inte bara ha med sig. Sant. Men går det att störa tillbaka eller skydda sig på något sätt mot det här?
Ja, det går ju inte att störa tillbaka. Ja, fysisk bekämpning, det går ju att göra. Annars är det ju att använda andra metoder. Som det nämndes här så har ju civiltrafikflyg har ju andra sätt att navigera, man kallar trygghetsnavigering till exempel. I Europa så utvecklades ett system som heter Galileo. Det är det europeiska satellitnavigeringssystemet på samma sätt som GPS. Till det så finns en speciell tjänst som heter PRS eller Public Regulated Service som är en krypterad tjänst för statskontrollerad användning. Det vill säga civilt försvar, polis, kustbevakning etc. Där man är skyddad från attacker och vilseledning genom att signalen är krypterad.
Men inte störning då?
Störning har man ett högre skydd mot, men inte fullt ut. Och det här är någonting som idag är under uppbyggnad inom Europa.
Vi ska tillbaka till Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Gör Ryssland det här medvetet, Felicia, som en slags hybridkrigföring eller är det en bieffekt av att de faktiskt försöker försvara sig?
Ja, det där är en fråga som är svårt att svara självsäkert på eller tvärsäkert på. Men jag har den här veckan ringt runt till många experter i flera olika länder kring Östersjön. Och den bild jag får är att man gör bedömningen att Ryssland i första hand använder den här typen av GPS-störningar som en försvarsmekanism, alltså för i defensivt syfte för att försvara sig mot framförallt de här drönarattackerna då. Men som en expert uttryckte det som jag pratade med, jag tror inte att Ryssland fäller fäller några tårar över att även NATO-länder drabbas. Och i slutändan så blir det ju då liksom en definitionsfråga av vad är hybridkrigföring, om Ryssland, som det verkar, är helt obrydda kring att de närliggande länderna drabbas så att det kan innebära fara för civila flyg och för sjöfarten som riskerar att gå på grund eller krocka med varandra. Ja, men då skulle vissa argumentera för att det trots allt är hybridkrigföring, även om det inte är huvudsyftet med varför man gör det här.
Mm. Och svenskar då som planerar att segla i Ålands skärgård i sommar, de får med sjökortet, de ska räkna med för sina plotta stöd, eller?
Ja, precis. Man kanske inte, det kanske inte kommer hända nödvändigtvis, men man ska räkna med att det kan hända. Och som jag sa, jag vet inte om det hördes, men man ska ha med sig uppdaterade sjökort enligt de finländska myndigheterna som jag pratar med. Man ska också veta hur man läser dem och man ska vara beredd på att det här kan hända.
Tack för det, Felicia Hassan, Östersjökorrespondent. Tack också Fredrik Marsten Eklöf, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Du lyssnar till Studio 1. I kontrollrummet har vi producent Louise Haag. Programkoordinator är Simon Karlsson och tekniker Axel Berkemar.
Mm. Och imorgon så sker den officiella invigningen av NATO-insatsen FLF Finland som kommer stå under svensk ledning.
Mm. Ännu ett historiskt steg där i det svenska NATO-arbetet där svenska soldater kommer ta aktiv del i uppdraget att säkra Arktis och NATOs yttre gräns mot Ryssland.
Och styrkan den kommer utgå från Norrbottens regemente i Boden där det pågår ett febrilt arbete.
Ja, du kan börja nu om du vill. Tornet går.
Tornet går, varnar en soldat när kanonen sätts i rörelse. Det pågår underhållsarbete i garaget på Norrbottens regemente i Boden. Och vi står uppe på stridsfordon 90, ett pansarskyttefordon som varit ute på övning. Korporal Lisa Strömberg är vagnschef.
Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning. Och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa. Och det är, jag tror vi är inne på dag 3 eller 4 av det.
Det är trångt i garaget och många soldater i arbete. Det har skjutits både mycket och skarpt under övningen som precis avslutats. Och rena eldrör har stor betydelse.
Det skulle jag säga är väldigt viktigt, annars så kommer ju inte kanonen fungera. Och det är ju väldigt dåligt om den inte skulle fungera när det väl gäller.
Gruppen ingår i den bataljonstridsgrupp som just nu byggs upp vid Norrbottens regemente. Sverige har fått uppdraget som ramnation, vilket innebär att leda en landbaserad NATO-styrka, en så kallad FLF, NATOs framskjutna närvaro på svenska. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef.
Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland, så som övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
FLF Finland är den 9:e multinationella stridsgruppen som NATO etablerar i närområdet till Ryssland sedan 2016 som en konsekvens av det försämrade säkerhetsläget. Sen tidigare finns liknande styrkor i till exempel Polen och Baltikum. Men där är större nationer som Kanada, Tyskland och Storbritannien i ledning.
Det är absolut ett stort förtroende och en utmaning såklart. Det har varit ganska korta tidsförhållanden så vi har ju jobbat allt vi kan för att rekrytera soldater, få fram materielen och sådär.
Enheten kommer att jobba över hela Nordkalotten i Sverige, Finland och Norge. En utmanande miljö där lokalkännedom och förmågan att jobba i hårt klimat är betydelsefull.
Det är ett område med ganska vägfattig terräng. Infrastrukturen är ju inte så väl utbyggd. Det är långa, långa avstånd. Och sen har vi då klimatpåverkan i form av framförallt vintertid och extrem kyla, mycket snö och terrängen är ju väldigt kanaliserande i många stycken. Mycket vattendrag, älvar. Alltså att miljön är väldigt unik.
Samtliga nordiska länder tillsammans med Frankrike, Italien och Storbritannien har meddelat att de avser att bidra enligt regeringen. Men det finns ännu inga formella besked på vilka nationer som kommer delta. Med placeringen i borden blir FLF Finland en flexibel enhet i syfte att utnyttja resurser på bästa sätt. Men placeringen kan också handla om att jobba utifrån att skapa så låg spänning som möjligt vid ryska gränsen, säger Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI, som har skrivit flera rapporter om FLF.
Traditionellt sett så har ju både Sverige och Finland eftersträvat så låg spänning som möjligt med Ryssland som möjligt. Och det kan ju då finnas en del här att man, så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
Men det finns också utmaningar. När styrkan nu formellt etableras består den av en bataljonstridsgrupp på drygt 300 personer med målet att växa till 600 år 2030 och uppemot en brigad på flera tusen personer om säkerhetsläget försämras ytterligare. Och här kommer diskussionen in om hur värnpliktiga ska kunna användas i NATOs avskräckning och försvar även i fredstid.
Det kan vara utmanande att med anställd personal skala upp till brigad. Så det beror lite på hur brigadkravet ska lösas framöver. Och där pågår ju en utredning om att använda värnpliktiga till i NATOs avskräckning och försvar redan i fredstid.
Utredningen om de värnpliktigas roll ska presenteras i början av nästa år. Och både militärt och politiskt handlar insatsen om avskräckning och att visa enighet, säger Jakob Gustafsson.
Man pratar inom NATO ibland om shared risk eller delad risk. Att inom alliansen har länder väldigt olika geografisk placering och närhet till Ryssland. Och att det då finns ett politiskt värde i att de länder som ligger längre ifrån Ryssland också bidrar väldigt tydligt till försvaret av frontstaterna. Så att man på något sätt delar risken och visar att det här angår oss alla.
Och soldaterna ser fram emot att öva och jobba tätt ihop med de finska kollegorna. Jonathan Olofsson är korporal vid Norrbottens pansarbataljon och inne på sitt sjunde år i Boden.
Det viktigaste uppdraget för oss, det är väl bara att vi ska bli så duktiga som möjligt och dra så många lärdomar som möjligt. För det, menar, varje år kommer en yngre generation som man ska lära. Har vi tagit bra lärdomar och kan lära dem fort, då kan ju de bli ännu bättre om de jobbar längre.
Och på Sveriges nationaldag kommer Norrbottens regementes marsch höras på kaserngården när den högtidliga överlämningen av den nya förbandsfanan ska ske. Arméchefen, försvarsministern och en företrädare för SACÖR, NATOs högsta representant, kommer finnas på plats. Korporal Lisa Strömberg är trygg med att formaliteterna kommer lösa sig, bestämd i uppfattningen att funktion är viktigare än yta.
Själva dagen kommer väl bli att stå och se snygg ut bara, men det blir nog säkert bra.
Har ni övat mycket nu inför det här eller?
Inför själva
ceremonin?
Nej. Inget övande inför ceremoni. Vi har varit här och skrubbat eldrör.
Så det är snyggt inuti?
Ja, det är väldigt, om de kollar inuti eldrören då är det kliniskt rent, men utanpå vet jag inte.
Och reporter här var Carina Holmberg.
Så ska vi till Norge där hälsotillståndet för kronprinsessan Mette Marit har kraftigt försämrats de senaste månaderna och idag blev det klart att hon ska få en lungtransplantation.
Ja, och Mette Marit har sedan tidigare drabbats av lungfibros, en sjukdom som gör att vävnad i lungorna omvandlas till ärrvävnad och så blir de stela och det leder till svårigheter att andas. Så här lät det från överläkaren Are Holm under en pressträff på norska Rikshospitalet tidigare idag.
Vi ser att det har kommit mycket mer arvväv i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning Och vi vill idag fortelle att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
Just det, överläkare Are Holm alltså på pressträffen tidigare idag. Med oss nu har vi chefredaktören för Svensk Damtidning och HV-expert Johan T. Lindvall. Välkommen till Studio 1, Johan.
Tack.
Du har ju lyssnat på presskonferensen idag. Vad var det som stod ut? Vad lade du märke till?
Att det är en oerhört allvarlig situation. Läkarna säger ju indirekt att Mette-Marit i princip har ett år kvar att leva om hon inte får får en donation alltså, innan dess. De säger att en person som sätts på den här listan och väntar på lungor har i princip så allvarligt tillstånd så att det är max ett års överlevnad. Mm. Så att det är väl det som stack ut allra mest idag, och att hennes tillstånd har förvärrats väldigt, väldigt snabbt.
Kronprinsparets dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, som annars studerar i Sydney, har ju också kommit hem till sin mamma. Hur allvarligt är läget, skulle du uppleva du för beskrivet idag?
Jag följer ju rapporteringen i norsk media, och igår hade flera rubriken "Nu kan vi mista henne". Det är på den nivån. Det är nu en nation som står bakom hela den norska kungafamiljen och framförallt Mette-Marit. Vi vet ju hur trassligt det har varit kring henne tidigare, men nu är alla bakom henne och känner en otrolig sympati. Ingrid Alexandra avbröt sina studier i Australien. Håkon avbröt sitt statsbesök i Japan, och eller inte statsbesök, utan sitt officiella besök i Japan, och åkte hem. Och alla är hemma nu. Man meddelar också att man nu kommer framåt ställa in alla officiella uppdrag och officiella framträdanden för att vara hemma med Mette-Marit. Och Marius har idag via sin advokat vädjat om att få bli släppt från häktet i avvaktan på domen som kommer den 15 juni. Så det här är ju någonting som skakar om hela Norge just nu. Alla inser att hon är faktiskt typ döende.
Det här har ju varit ett väldigt tufft år för Mette-Marit, som du ju nämnde, inte minst med Epstein-affären, hennes son Marius då, som vi pratade om. Hur har trycket varit på henne under året?
Nej, men enormt, och även på Sonja och Harald. Sonja har ju åkt ut in på sjukhus, drottning Sonja, och även kung Harald har åkt ut in på sjukhus. Det är såklart att alla de här sakerna har ju, när de har adderats på varandra, så har det ju påverkat, och det har även påverkat Mette-Marit och hennes hälsotillstånd. Nu kan vi bara spekulera i om inte detta hade skett med Epstein eller med Marius, hade hon mått bättre då? Ja, kanske eventuellt, men läkarna säger ju att senaste tiden, alltså senaste tre månaderna, har accelererat, och framförallt senaste veckan. Hon kan ju inte andas längre själv, utan hon har ju syrgasmaskin. Igår var hon på Rikshospitalet och skrevs in för att vara redo för en eventuell ta emot ett organ eller organ flera. Och då såg man att hon har som en stor ryggsäck på ryggen, och det är en syrgasmaskin.
Vad betyder det här för kungahuset? Jag menar, utöver den stora tragedin att hon mår så dåligt, hur påverkar det kungahuset?
Ja, men det var som jag sa tidigare, nu får de all kärlek som finns. De får allas empati. Alla håller nu tummarna för att det här ska gå vägen. Det är ju ingen som vill se kronprins Håkon som enkling eller beträda tronen om x antal år, eller när det nu blir, som utan någon vid sin sida. Folk är i chock. Man har tidigare, det skrivs mycket om det, att man tidigare trott att det har överdrivits från hovets sida, att det har överdrivits från Håkons sida, för att man har velat liksom tona ner allting annat kring Mette-Marit. Men nu efter den här presskonferensen idag, när den ansvariga läkaren på Rikshospitalet och den ansvariga kirurgen står och berättar om situationen och berättar rent generellt, som de sa, de går inte in på enskilda patienter, men rent generellt vad som gäller om man sätter en person på den här listan, att då har man max ett år kvar att leva om man inte får nya organ.
Hur är det med norska medier då? Alltså, respekterar man familjens privata angelägenheter, som man väl ändå får säga att den här sjukdomen är?
Ja, verkligen. Och man har ju backat helt här nu. Visserligen så kom det ju bilder gå vid sjukhuset, men det är ju högst relevant att hon är vid sjukhuset och så vidare. Men det går hade ju flera faktiskt medier, framförallt Dagbladet då, som en av de största tidningarna Norge hade du rubriken, nu kan vi mista henne. Och jag typ alltså inte börjar gråta, men jag känner liksom verkligen så här hur snabbt det kan gå. Och jag tror inte att folk förstått alltså att det här situationens allvar, men nu gör man det alltså.
Och vet du något om vad som händer nu? Hur stor är chansen att hon får en lungtransplantation. Har man sagt något om det?
Nej, men alltså rent generellt är det också det att även om du får en lungtransplantation så finns det också en stor dödlig risk, för det är en väldigt komplicerad operation. Och det finns också vissa tidsaspekter inom 5 år, hur många som överlever och så vidare. Så det, alltså prognosen är ju inte bra överhuvudtaget. Och det är ju ingen garanti att hon kommer få nya organ innan den här tiden har gått ut. Och tiden rinner ut nu, sakta men säkert. Läkarna säger ju, det är 1 år som gäller. Och det är, sen är det kört helt enkelt.
Ska vi ta lite kort också om att du var inne på det, att drottning Sonja har haft problem med hälsan. Det är hjärtat som man har legat inne på sjukhus. Vilka utmaningar ser du att kronprins Håkon står inför?
Nej, men han har ju varit väldigt stark hela vägen här. Han har ju stått upp och pratat för media och varit väldigt transparent och sagt att nu är det jag som ska ta hand om min familj. Läget är väldigt allvarligt med Mette-Marit, och nu efter läkarnas presskonferens idag så kan jag inte tänka mig annat än att alla känner alltså att ja, all kärlek till Håkon i den här lilla nationen som det ändå är, vårt grannland i väster. Så att nej, det är en otroligt allvarlig situation som alla nu bara sitter på spänn och hoppas att det här ska gå vägen.
Det säger alltså Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning och hovexpert. Tack för att du kom till Studio 1.
Nu ska det handla om barnafödandet i Sverige som ju är rekordlågt. Vi föder i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antalet som någonsin har uppmätts.
Och idag presenteras en delrapport som bland annat undersökt om mer pengar i plånboken kan få fler att göra barn. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder denna fråga. Välkommen till Studio 1.
Tack så jättemycket.
Om vi börjar så här, Åsa Hansson, varför föder vi så få barn i Sverige?
Det är en jättebra fråga, och det är egentligen då ingen som riktigt vet vad det beror på, eller att det beror på liksom att det skulle bero på en specifik faktor, utan det är antagligen så att det beror på väldigt många olika faktorer där man har olika hypoteser. Och en är ju då ekonomi och osäkerhet, andra som också förs fram att det beror på sociala medier och intensiteten har ökat i föräldraskapet och svårigheter att etablera sig. Mm. Det som man har sett generellt sett, det här är ju ett globalt fenomen, det är att åldern på förstföderskor ökar generellt sett.
Det här med ekonomin
då? Och att
det då
också blir svårare. Mm. Ja, ekonomin. Exakt.
Om man tar ekonomin då, för det är något som ni har tittat på i den här delrapporten också. Kan till exempel högre barnbidrag, flerbarnstillägg eller någon peng för per barn bidra till att fler skaffar barn?
Ja, men absolut så har det väl en påverkan, men det som man kommer fram till också är att den här påverkan är ganska begränsad. Att den påverkar inte i någon högre grad antalet barn, men det kanske påverkar när man skaffar barn i större utsträckning än antalet. Så att den har liksom begränsad effekt, och att det sannolikt krävs lite mer kraftfulla åtgärder för att man ska undanröja de hindren som finns för att skaffa barn.
Mm. Du möter ju själv unga personer i ditt jobb som lärare på universitetet. Vad säger de om framtiden och barn?
Nej, men de säger att de flesta vill ju faktiskt ha barn. Men att de först liksom vill få livet på plats. Och eftersom det är nu fler som läser på universitetet och man inte längre läser en fil. kand. Utan man ska helst ha en master, gärna 2 master. Så blir man ju också äldre när man är färdig. Och sen efter man har blivit färdig med sin universitetsutbildning så ska man få ett jobb. Man ska etablera sig på arbetsmarknaden. Man ska hitta en bostad och man ska hitta en partner. Oj. Och det här tar ju tid. Och det tar ganska lång tid i Sverige. Vi är ganska gamla när vi kommer ut på arbetsmarknaden. Och det gör ju att också den här fasen när man ska etablera sig, den sammanfaller ju då med den fasen i livet där man är mest liksom fertil och då har lättast för att få barn. Mm. Så att det liksom, kan man säga att de är inte riktigt i fas, den här etableringsfasen och fasen för familjebildning.
Så vad kan man göra då som, för att det här ska, om man nu vill att vi ska föda fler barn? Vad tycker du är en bra väg?
Ja, men det som utredningen då är väldigt tydliga med, det är ju inte så att regeringen eller någon annan ska påverka hur många barn som föds. Men om det finns hinder då som gör att man inte lyckas uppnå det antal barn som man önskar sig. Så det är ju där politiken kan gå in. Och det verkar ju som det fortfarande är ett gap då mellan det antalet barn man vill få och det antalet som man faktiskt får. Mm. Och att det finns hinder, och det är ju de här hindren då i etableringsfasen som man då bör fokusera på. Och där sticker ju bostadsmarknaden ut som en marknad som sannolikt skulle kunna göra det enklare för unga vuxna att skaffa barn.
Det vill säga att om man hade tillgång till bostad, enklare, ja, men om det
var,
större.
Exakt, om det var lättare för oss, exakt. Om det var lättare att få en bostad, lättare att få en större bostad. Jag träffade senast igår en väldigt väletablerad kille som sa att han gärna skulle vilja få 3 barn, men att de har inte bostad till det. Så därför stannar de vid 2. Så jag tror just liksom bostadsmarknaden, och den vet vi ju sedan länge att den är liksom problematisk i Sverige. Så det finns ju alla anledning kanske att titta på bostadsmarknaden.
Ni har ju också jämfört Sverige med andra länder. Är det någon skillnad i varför man väljer att skaffa barn eller väljer att avstå?
Ja, men det finns ju såklart skillnader. Det som brukar framhållas då är att Sverige har varit liksom ett framgångsland eftersom vi har haft en generös familjepolitik. Vi har haft ett ganska jämställt land jämfört med många andra länder, och att då Sverige har, det har varit andra länder som har kommit hit för att liksom kopiera vår politik. Och att det nu liksom då inte hjälper, eller att det räcker inte, utan det krävs mer. Och sen är det ju väldigt olika. Det finns ju länder där det är väldigt svårt att kombinera ett familjeliv med en karriär. Och det har vi också märkt väldigt tydligt, att det är ju den vägen man måste gå. Det måste bli lättare för unga människor, både män och kvinnor, att kunna kombinera ett yrkesliv med ett familjeliv.
Mm, ganska stora saker som måste hända. Det ska bli lättare att få jobb, lättare med bostäder. Men finns det något som unga som vill skaffa barn men tvekar kan göra själva då?
Nej, men man kan ju också lite grann fundera på vad som är viktigt i livet. För det är också medvetenheten om den här biologiska fertiliteten. Vi hade ju en annan rapport som vi presenterade i mars som tittade på ofrivillig barnlöshet, och att den är ganska stor och hög. Och att också medvetenheten av att den här biologiska fertiliteten sjunker redan i 20-årsåldern, men att den sen går ner väldigt kraftigt runt 35. Mm. Och att man inte vet om det, och att det kommer då patienter till de här klinikerna som sa att jag önskar att jag visste detta tidigare, för då hade jag försökt att bli gravid tidigare och inte väntat så länge. Så jag tror liksom att det är bra att också öka den medvetenheten.
Säger alltså Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder. Alltså, tack så mycket för att du var med i Studio 1, som alldeles strax ska släppa in 16:45-ekot. Men vi fortsätter i andra timmen förstås, Sean.
Ja, där ska vi prata om att ytterligare personer stryks nu från Vänsterpartiets listor. Och vi ska också prata om Putin och Ukraina-brevet. Mm. Vad kan det få för konsekvenser?
Dessutom är vi svenskar ganska dåliga på att fira vår nationaldag. Varför är det så?
Här är 16:45-ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket, så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Ara Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
Is in danger.
Condemn the violence.
Which is in danger of getting considerably worse.
Because
if the public lose trust,
condemn it.
If the public lose trust in being treated fairly by the police.
Nina Benner, London.
Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. De måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
Ja, vi tycker att vi har det.
Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Klockan har slagit 5 och det här är Studio 1:s andra timme.
Ytterligare personer har strykts från Vänsterpartiets lista idag efter Expressens granskning om att de bland annat hyllat terror och firat Hamas efter det blodiga våldsdådet 2023.
Som Zelenskis öppna brev till Putin om att mötas och avsluta kriget. Vad handlar det om egentligen och kan det göra skillnad?
Till Montenegro sen, som kan bli nästa land in i EU men som fortfarande lider av korruption och svaga institutioner.
Och imorgon är det Sveriges nationaldag, en dag som vi svenskar inte uppmärksammar så där värst mycket. I alla fall inte om man jämför med vårt grannland Norge eller USA. Men en som ska fira är Christian Helgen i Malmö.
Ja, jag ska väl fira det med att glädja mig åt att jag är svensk och att solen skiner förhoppningsvis och flaggan i topp.
Ja, flaggan i topp. Studio 1 är det här med Sharon Joma och Susanne Westergren i studion.
Som inledde med att konstatera att ytterligare personer stryks från Vänsterpartiets listor.
Ja, det här efter Expressens granskning som visat att minst 25 av Vänsterpartiets kandidater lokalt bland annat delat antisemitiska och terrorhyllande inlägg på sociala medier.
Totalt har nu 22 personer strukits av partiet eller självmant hoppat av. Pontus Mattsson är politikreporter. Pontus, vad är det för typ av åsikter som de här vänsterpartisterna ska ha gett uttryck för?
Till exempel är det uttalanden som dessa efter Hamas terrorattack 2023. Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det var en sång som sjöngs vid ett firande dagen efter det här, och där ska en av Vänsterpartiets kandidater ha deltagit. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd, skrev en annan på sociala medier. Och god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, var en annan person som hade skrivit på sociala medier.
Och är det någon av de här som ska ha haft någon framskjutande plats inom partiet?
Det här är i huvudsak lokala kandidater på kommunlister, en del även på region och några på riksdagslister också. Jag har inte sett att någon har haft någon framskjuten position på något sätt. Någon, eller några har åtminstone haft varit på valbar plats och skulle haft möjlighet att komma in i kommunfullmäktige till exempel om partiet hade gjort ett bra resultat.
Hur stor kris skulle du säga att det här är för Vänsterpartiet?
Det är en stor kris och jobbigt för partiet, inte minst trovärdighetsmässigt gentemot andra partier. Partiet har ju satsar nu stenhårt på att komma in i regeringen efter valet, och de inom Socialdemokraterna som redan tidigare har varit tveksamma till detta blir ju inte mindre tveksamma. Det är ju också enorm glädje på regeringssidan nu. Det är flera ministrar som har varit ute och skrivit om detta på sociala medier och kräver svar av både Vänsterpartiet men också Magdalena Andersson. Är det de här du ska regera med?
Mm, och så här sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, igår till Studio 1.
Vi har 4 000 fritidspolitiker. Det var väldigt bra.
Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som ni kan börja?
Nej, men vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna. Det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja. Det tycker jag är positivt. Så det är klart, det är en handfull personer.
Pontus Mattsson, har ni hört något nytt från partiet idag?
Ja, det var ytterst motvilligt när Nooshi Dadgostar igår tvingades av ett antal journalister att svara på frågor. Idag har partisekreterare Maria Forsberg lämnat ett skriftligt meddelande där hon säger att det är bra att denna granskning har gjorts. Vi har nu gjort en bedömning att i varje fall och strukit 22 kandidater från våra listor, och ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt.
Mm. Pontus Mattsson, så långt. 2 gäster till här i studion, nämligen Magnus Utvik, författare som har skrivit 2 böcker om Vänsterpartiet och också tidigare varit medlem i partiet, och Leonidas Aretakis som är chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkomna allihopa till Studio 1. Om vi ska börja med dig, Leonidas, din reaktion liksom först och främst på Expressens avslöjande?
Ja, den omedelbara reaktionen är väl en djup suck förstås, och att kallas in hit. Jag vill kallas in hit för att prata om ett nytt spår i stambanan eller sjukvården, liksom sjuksköterskans situation. Jag vill inte sitta och prata om citat som, vad var det nu? God morgon till raketsalvorna. Så att det känns ju väldigt tråkigt. Överraskningen är väl tyvärr inte heller superstor. Alltså jag har ju pratat om det här under de senaste 3 åren helt enkelt, sedan under hela det här kriget i Gaza. Så att jag förstod att frågan skulle vara kvar. Men det är fortfarande så att jag blir ledsen av de här citaten som vi hörde. Mm.
Och Magnus Utvik, vad tänkte du när du hörde det här?
Jag blev, precis som Leonidas, jag blev inte ett dugg överraskad. Jag har snarare väntat på att det ska avslöjas att med fler vänsterpartister som har åsikter som sprider antisemitism, som har hyllat terrorrörelser som Hamas, Hezbollah och har förståelse för den iranska regimen, att man ser detta som ett legitimt motstånd mot det som man ser som den israeliska ockupationsmakten. Jag är inte alls överraskad. Och det finns ju i Vänsterpartiets historia, men när jag var med så tyckte jag själv att det var helt självklart att stödja PFLP till exempel. Och jag är inte säker på att jag idag, om jag hade varit med i Vänsterpartiet, hade varit lika avståndstagande mot Hamas som partiledningen är. Utan det frodas ju i partiet, de här åsikterna. Och det kommer sig också av att det finns ju ledande kulturpersonligheter i Sverige som Andreas Malm och Kajsa Ekis Ekman som menar att det är en legitim motståndsrörelse, Hamas till exempel.
Nu är inte de här och kan prata om vad de tycker, men Leonidas Aritakis, håller du med om den här analysen? Det här är, ja, du sa ju själv att det inte var så förvånande, men det här är en del av Vänsterpartiets...
Jag tror att det finns ganska många olika skäl. Det finns nog en gammal, sån, som Magnus Utvik beskriver här, impuls kanske att alltid hamna på... Att det finns lite fiendens fiende tänkande i mycket av geopolitiken. Och det finns det ju även till höger, kan man tycka, att man hamnar lite i knät på suspekta autoritära rörelser bara för att man kanske håller på deras sida i kalla kriget och sådär. Det finns en sån grej. Sen finns en annan sak som jag tror att Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna och möjligen till parti är de som framförallt försöker organisera sig i förorter. Det finns det är mycket i Skåne det här har skett, och där finns det många grupper som kommer från krig och kommer från regioner där man kanske har de här konflikterna väldigt färskt i minne. Man kanske till och med har släktingar som har dött. Sen kanske man också har med sig vissa antisemitiska föreställningar som är extra utbredda i vissa regioner. Alltså det finns en massa sånt också som jag tror helt enkelt, det här visar ju också att Vänsterpartiet har det här problemet för att de helt enkelt försökt organisera sig i de här miljöerna. Det är en annan del av det hela.
Men om ingen av er är förvånad över att det här händer, hur har partiet hanterat det här, Magnus Utvik?
Alltså det här är ju klassiskt från Vänsterpartiet. Det är ju att hela tiden säga vi tar avstånd eller det är oacceptabelt. Det är ungefär det enda man kan säga. Jag tror att partiet är väldigt tagna på sängen att det är så fruktansvärt utbrett. Det finns ju starka strömningar inom partiet, och vi såg ju på uteslutningar av bland annat Lorena Delgado Varas, så att det finns ju långt upp i partitoppen också. Jag tror att partiet kommer ha jättesvårt att gå igenom detta. Dels för att det finns många som stödjer de som blir uteslutna, och sen kan man ju tänka sig att om man åker ut från en riksdagslista, man kommer ju att samlas och gå ihop i en grupp, och de kommer ju naturligtvis göra sitt för att propagera mot partistyrelsen och kanske se dem som en förrädare mot den palestinska saken, för det här är ju väldigt, väldigt starka åsikter som snabbt blir väldigt toxiska eller ja...
Jag tror absolut att man hade kunnat hantera det bättre. Det är fortfarande lokal- och regionpolitiker, så jag tror inte det kommer påverka opinionen särskilt mycket. Vi såg senast SCB-undersökningen. Folk är intresserade av andra frågor. Folk röstar inte på grund av geopolitiska skäl. Men med det sagt så har man ju varit lite senfärdig, och man har inte varit duktig på att förklara. Alltså det här är ett antirasistiskt parti som sätter väldigt stort värde i att vara antirasister. Och då är man väldigt, har man ju då visat sig på vissa håll vara väldigt dåliga på just en form av rasism som är den som är riktad mot judar. Och det är ju väldigt, väldigt pinsamt. Och särskilt då i Malmö och de här kandidaterna som har nämnts, Delgado Varas och Daniel Riasat och sådana som har blivit utsatta. Det är ju sådana som också själva identifierar sig väldigt starkt som antirasister. Så att, ja, det är ett väldigt stort problem. Vi kan väl prata sen om, har andra partier problem också? Är Vänsterpartiet, sticker de ut eller inte? Det är ju en annan fråga. Där kan jag kan fortsätta om ni vill prata om det.
Nej, men jag vill gärna prata om hanteringen av frågan. Därför Nooshi Dadgostar säger ju att det finns 4000 fritidspolitiker och det går inte hålla koll på alla. Vad tänker du kring det svaret som hon ger?
Alltså, om vi säger så här, förra valet så hade Sverigedemokraterna då enligt, ja, det var lite olika beräkningar. Det fanns en som sa då, den mest citerade siffran var 212 kandidater inför det valet som hade kopplingar till liksom högerextremism och nazism. Det är ju väldigt många kandidater kan man ju säga. Nu har vi 14 här. Det är ett problem för
14,
SD. Men...
det var väl 20 över
20. Ja, över 20 nu. Över 20 nu. Okej, okay. Absolut. Men ett partiotal. Det är ett problem. Hur stort problem är det? Ja, inte i den dimensionen som det var för SD förra året. Vi får se vad det kommer för liksom, liknande siffror nu i år med SD. Med Kristdemokraterna kan man ju säga till exempel att de har ju väldigt många kandidater som har haft liksom, kopplingar. De har bjudit in den israeliska bosättarrörelsen som i princip är en ren fasciströrelse. Men det är ingen okay. som kräver att Ulf Kristersson ska säga någonting om det. Och då är de ändå i regering. Så att, jag tror att det finns sådana här extremistkopplingar i fler partier helt enkelt. Och därför tror jag inte att det kommer vara ett särskilt problem för V.
Magnus, alltså, jag är övertygad om att det kommer att bli just ett speciellt problem för V. Alltså om man tittar på Expressens senaste granskning här, då pratar de om att det finns 100 stycken, men att 25 stycken riktigt graverande fall, jag menar, det kan explodera och bli mer än 100, och då kommer man upp i de siffrorna som Sverigedemokraterna hade, men Sverigedemokraterna är ett mycket större parti. Så att absolut kommer att bli stora svårigheter, och försöka dra upp det här med rötterna, det kommer man inte att lyckas med fram till slutet av valrörelsen. Men, i alla fall. Så partiet får lida för detta, de kommer få höra det om och om igen, och med all rätt också.
Men borde partiet ha bättre koll på sina lokala partier?
Ja, alltså, jag kan inte tycka att det är jättesvårt. Om man har en liten parti, nu kommer jag från småländska Värnamo, vi säger att man har 15 stycken som sitter på en kommunalvalslista, och man får in 2 stycken i kommunfullmäktige, så kan ju inte vara jättesvårt att ställa frågor. Att nu vet vi att det är väldigt det är brännande frågor det här. Media är på oss och granskar oss. Och nu vill vi ställa in upp bakom Vänsterpartiets demokratiska principer, att vi tar avstånd från terrororganisationer och vi inte sprider antisemitism. Kan ni ställa upp på det? Det kan inte vara jättesvårt att ställa de frågorna och få raka svar. Sen kan ju folk ljuga, men det kan inte vara svårt att ställa frågorna.
Ja, jag håller 100% med. Eller vad tänkte du fråga?
Jag tänkte fråga, hur stort problem ser du att det här är för Vänsterpartiet nu? Före valet, ja. Det kommer fler och fler.
Alltså de som tycker att Israel och Gaza-frågan är en viktig fråga för var man lägger sin röst. Jag tror inte att det är så pass stor viktig fråga för folk. Men de som gör det, de tror jag väldigt många tycker att Vänsterpartiet är det parti som i grunden har bäst politik i den här frågan. De är ju de som har pressat regeringen i frågan om att exempel man la ner sin röst i första omröstningen om vapenvila och sådär. Ja. Det pågår ett folkmord. Jag tror att i ljuset av det så tror jag inte att väljarna kommer straffa Vänsterpartiet särskilt hårt för det där. Och det ser vi också i den SCB-undersökning som kom bara häromdagen. Att Vänsterpartiet snarare gått upp ett par punkter.
Det var väl innan den här artikeln för det första.
Men jag innan artikeln, men det har ju varit fler konflikter under hela. Jag har ju varit här många gånger och pratat om det här.
Ja, men jag tänker att också Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen, ska visa regeringsduglighet och så. Är det inte ändå ett problem när det kommer skandaler?
Ja, alltså högern kommer ju påtala det här. Jag tror att kritiker av Vänsterpartiet kommer påtala det här. Men jag menar, om Ebba Busch kan vara vice statsminister och har poserat i en IDF-tröja, det är alltså den militär som just nu begår det här folkmordet. Om det är möjligt, då tror jag att det är också möjligt att få ministerposter för Vänsterpartiet.
Mm. Alltså jag tycker det som är intressant i... Nu säger jag att Leonidas att jag är en vänsterkritiker. Ja, det kan man ju säga, men främst ser jag ju som att jag försöker granska Vänsterpartiet. Och när man går igenom Vänsterpartiets åsikter, eller snarare vänsterpartisters åsikter på sociala medier, så ser jag ju att många är ju väldigt trötta på partiet, att inte detta liksom, att man inte kan... Vi är Sveriges mest antirasistiska parti, och så kommer den här jävla sunken upp. Och många säger ju också det att de har slutat gå i Palestina-demonstrationer därför att de inte vill se iranska flaggan eller Hezbollah eller stöd till Hamas. Och Vänsterpartiet har ju liksom inte gått ut och bara deklarerat att vi gör våra egna demonstrationer där vi skiter i sådana saker. Varför gör man inte det? Och man kan ju inte ställa upp i demonstrationerna och Nooshi Dadgostar säga att jag stöder inte Hamas, för hon kommer att bli utbuad.
Ja, fast det är ju det som också har hänt, att Vänsterpartiet går inte i de här demonstrationerna i de stora städerna, utan man håller sig utanför av just de här skälen som du nämner, så att man har ju markerat en distans också.
Vi ska avsluta med Pontus Mattsson som är Ekots politikreporter. Pontus, vad är partiets strategi just nu som du säger för att hantera det?
Ja, det är att hoppas att det ska gå över. De har ju inte ställt upp några ordentliga intervjuer och lämnar såna här kortfattade skriftliga meddelanden i hopp om att det här ska då blåsa över.
Tack säger vi till Magnus Utvik, författare alltså till 2 böcker om och tidigare medlem i Vänsterpartiet, och Leonidas Aratakis, chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman.
Och Studio 1 går vidare. Till Ukraina nu. Igår föreslog Volodymyr Zelensky i ett öppet brev till Vladimir Putin. Han föreslog ett möte mellan de båda presidenterna för att få ett slut på kriget. Och det ska inte vara det.
Vi ska, utan återkomma,
vi ska
till det.
Återkomma till det, utan vi ska säga så här. Vi ska handla istället om Montenegro.
Ja, som kan bli nästa land in i EU och kanske det första nya medlemslandet sedan Kroatien kom med 2013.
Just det, och det lilla landet vid Adriatiska havet har satt upp ett mycket ambitiöst mål, medlemskap redan 2028.
Men bakom EU-flaggor, kustturism och byggboom finns också en annan berättelse om korruption, svaga institutioner och ett EU som efter Rysslands invasion av Ukraina fått ny fart i utvidgningen.
Of course, so far Montenegro is the only candidate country who opened all the negotiating chapters and successfully closed 14, which of course makes it a frontrunner in the process.
Montenegro är det enda kandidatlandet som öppnat alla 33 kapitel och stängt 14 och därför den tydligaste ledaren bland länderna i den här processen, säger Predrag Zenovic, Montenegros chefsförhandlare för EU. Och regeringens mål är att stänga alla kapitel redan i år så att ett anslutningsavtal kan skrivas under i tid för medlemskap 2028. Det är den optimistiska bilden. Men Montenegros EU-resa handlar inte bara om Montenegro. Den handlar också om EU. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har utvidgningen återigen blivit säkerhetspolitik. I det läget har Montenegro blivit ett slags testfall. Kan EU visa att utvidgningen fortfarande fungerar och kan Montenegro förändras snabbt nog för att medlemskapet inte bara ska bli en geopolitisk lösning? Balkan Investigative Reporting Network är ett regionalt journalistnätverk på Balkan som arbetar med undersökande journalistik och bevakning av politik, korruption, rättsstat och demokratiutveckling. Jag har stämt träff med Vuk Maraš, chef för det montenegrinska kontoret inom BIRN. Och han säger att svaret om Montenegros medlemskap är mer komplicerat än den bild regeringen erbjuder.
Now we have to be realistic that this push for integration of Montenegro was very much related to the Russian aggression on Ukraine and the need of European Union to enlarge and to show that the unity is back.
Vi måste vara realistiska. Den här pushen för att integrera Montenegro är väldigt kopplad till Rysslands aggression mot Ukraina och EUs behov av att visa att Europa är enat och att utvidgningen fungerar, säger han. Maraš konstaterar att Montenegro därmed dragit en vinstlott. EU-kommissionen är ovanligt angelägen om att hjälpa landet vidare. Och när flera andra länder på västra Balkan står och stampar, eller som Serbien, anses röra sig bakåt, framstår Montenegro som ett tydligare framgångsland. Men problemet, säger han, är genomförandet. För även om dörren står vidöppen av strategiska skäl kan landet inte negligera kraven för ett medlemskap. Och, säger Maraš, Montenegro kan skriva om lagar snabbt, anta nya strategier och uppfylla formella krav. Men att genomföra ett nytt regelsystem är svårt.
We are technically implementing everything. We are adopting legislation, bylaws. So in case you need to adopt anything, it's like the easiest thing in Montenegro. The problem is about the implementation.
På pappret kan vi implementera allt som man säger till oss att göra, men problemet är just att det inte alltid fungerar i praktiken. Exempelvis kunde man inte registrera in företag på flera månader på grund av att systemet inte förberetts enligt EUs regler, säger Vuk Maraš. Så, det är en sak att stänga kapitel, en annan att förändra ett system. Montenegro styrdes i decennier av Milo Djukanovic och hans parti DPS. Efter maktskiftet 2020 talade många om en ny era, mer transparens, mindre korruption, friare institutioner. Men Vuk Maraš säger att många väljare blev besvikna.
I would say it's very hard to be happy in a country where the new ruling elite that was for decades in the opposition was promising us changes of the behavior and changes of the system.
Det är svårt att vara nöjd när det utlovades förändring, mindre korruption och större öppenhet, men den nya regeringen i praktiken tog över delar av det gamla systemet, säger han. Den bilden återkommer hos organisationen MANS, som i 25 år granskat korruption och organiserad brottslighet i Montenegro.
My name is Dejan Milovac. I'm with a non-governmental organization called MANS from Montenegro.
Dejan Milovac är en välkänd profil i Montenegros antikorruptionsarbete och leder organisationens grävande center. Han säger att det vore fel att förneka att landet gjort vissa framsteg, inte minst i arbetet med organiserad brottslighet och korruption på hög nivå. Men det avgörande är inte att någon grips, utan att rättssystemet håller hela vägen.
At the end of the day, you know, you can see that good part of those indictments are not sustainable in a court. That people are, you know, exiting the prison. That, you know, like 70-80% of the seized property are returned back to the, you know, suspected criminals.
Man kan se alla rapporter om gripanden i narkotikamål och andra stora fall. Men i slutet av dagen ser man att åtalen inte håller i rätten, och då blir följden att flera av de åtalade ändå går fria, säger Dejan Milovac. Det här är kärnan i EU-förhandlingarnas kapitel 23 och 24. Rättsväsende, grundläggande rättigheter, säkerhet och kampen mot organiserad brottslighet. EU vill se ett stabilt track record, alltså EU vill se resultat som håller över tid. Inte bara nya lagar, inte bara åtal, utan slutliga domar i mål om korruption och organiserad brottslighet.
There is a wrong perspective that European Commission need for us to have like 100 verdicts. They need just few, but the ones that need to show that
EU behöver inte 100 domar, men några få som visar att rättsstaten faktiskt fungerar, säger han. Detta är något regeringens chefsförhandlare håller med om.
For us it's also very important to show that these cases are coming to the legal end by the final court decisions.
Det är viktigt att vi också kommer till slutgiltiga domar, att vi lyckas nå så långt, för det är så vi kan visa att vårt juridiska system är funktionellt, säger Predrag Zenovic. Ines Mrdović är en av Montenegros mest välkända undersökande journalister. I många år var hon en nagel i ögat på den gamla regimen med Djukanovic i spetsen. Avslöjanden gjorde henne då till statens fiende nummer ett. Ines beskriver Montenegro som ett land där gamla maktstrukturer fortfarande sätter djupa spår i staten.
DPS, bivša vlast, znači ona partija koja je vladala do 2020. godine. Oni su kreirali sistem u kom je tužilaštvo bilo...
Djukanović och hans parti DPS byggde ett system där rättsväsendet var politiskt påverkat. Och det nya styret har inte lyckats ändra på det, hävdar hon. För Ines handlar det inte bara om enstaka korruptionsfall. Det handlar om ett system där politiska lojaliteter, affärsintressen och gamla nätverk fortfarande påverkar hur institutionerna fungerar. Och där reformer på pappret inte nödvändigtvis förändrar verkligheten på marken. Men trots konstaterandet att landet inte är redo för ett medlemskap anser hon att just medlemskapet i sig är det som kan förändra Montenegro i grunden. Alternativet, att landet lämnas utanför, är nämligen ännu värre.
Jag ne ulazim u geostrateške interese EU, nego gledam se pozicije ovog društva i naše zemlje. Mi nemamo izbor ako ne postanemo članice.
För mig spelar geopolitiken ingen roll. Även om Montenegro egentligen inte är redo, är ett medlemskap räddningen för landet, eftersom alternativet är att vi förblir en korrupt och fångad maffiastat, säger Ines. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Och nu ska vi till Ukraina. För igår föreslog alltså Volodymyr Zelensky i ett öppet brev till Vladimir Putin. Han föreslog ett möte mellan de två presidenterna för att få ett slut på kriget. Och nu har vi med oss Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Var befinner du dig idag?
Idag befinner jag mig i Kiev, i Ukrainas huvudstad.
Ja, vad säger man där? Vad är om det här brevet? Vad är det först för ett brev Zelensky har skrivit, om man ska säga det?
Ja, men det har varit väldigt positiva reaktioner i Ukraina på det här brevet. Det publicerades ju samtidigt som Putin pratade med journalister i Sankt Petersburg under hans prestigeprojekt, den internationella ekonomiska forumet. Så bara tajmingen att det kom just då är ju i sig intressant. Och det är ju första gången som Zelensky riktar sig till den ryska presidenten i det här formatet, ett öppet brev. Och den viktigaste poängen är väl att Zelensky ville få till ett möte med den ryska ryske presidenten. Det nämns kort i brevet, men Zelensky nämner att USA är ju fullt upptagna med konflikten i Iran och därför kan inte man vänta på när Europa återigen finns på amerikanernas dagordning. Men det som är väldigt intressant är ju att Zelensky utgår inte från att mötet mellan de två måste äga rum för att Ukraina är desperata och kan inte försvara sig, snarare att det ligger i Rysslands intresse. Ni, alltså Putin, kommer inte längre ha råd att köpa ryssarnas lojalitet som ni har kunnat göra under dessa 26 år, skriver Zelensky bland annat.
Och vad tänker man i syftet med det här öppna brevet, just som man har en presskonferens med journalister i Sankt Petersburg?
Ja, men det är en politisk och en diplomatisk manöver för att sätta Putin i ett svårt läge. För att oavsett om Putin svarar eller inte så kan Ukraina använda den här situationen, det här brevet, för att stärka sin position genom att visa att Ukraina öppnar för förhandlingar medan Ryssland fortsätter det här kriget och att det just kom under forumet i Sankt Petersburg. Det är ju ingen slump. Så även om det kanske står Putin i adressraden på det här brevet så är det ju framförallt riktat till omvärlden, till ukrainare, till vanliga ryssar, till Europa och inte minst USA.
Lona Elshanti i Kiev, så långt, stanna kvar för vi har en gäst till med oss nu.
Just det, Jakob Hedenskog som är Rysslands expertanalytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Välkommen till Studio 1, Jakob. Vad var din reaktion på det här brevet först?
Ja, det är ju en manöver i strategisk kommunikation från Zelenskyjs sida och det är ju ganska fränt bitvis brevet. Han påminner ju Putin om Wagner-myteriet, om att det går dåligt för Ryssland i kriget, att Ryssland förlorar så och så många soldater, 30 000 i månaden ungefär. Han säger dessutom att Ukraina har förmåga att se hur många som är skadade, hur många som är döda av dem som drabbas så att säga, av kriget i fronten och att det är övervägande del som dör helt enkelt. Och det skiljer sig också mycket från andra typen av vädjanden från ukrainares sida till Putin. Vi hade ju Zelensky tidigare pressekreterare Julia Mendel som vädjade i ett öppet brev till Putin med en videosändning för några veckor sedan bara. Och den var ju mer av att hon snyftade och vädjade om Putins goda vilja så att säga. Men det här brevet är mycket, mycket mer liksom självsäkert från Ukrainas sida och att man retar Putin på ett sätt som är ganska anmärkningsvärt i diplomatiska spår.
Det här brevet publicerades på ukrainska och på engelska men däremot inte på ryska. Vem skulle du säga att det här brevet egentligen riktar sig till?
Ja, naturligtvis. Det riktar sig till, precis som Lubna sagt, både ryssar och Putin själv naturligtvis. Vi vet ju, eller åtminstone har Ryssland sagt att Putin har tagit del av innehållet, om det är hela eller delvis vet jag inte, och hans reaktioner har de inte sagt någonting om. Men naturligtvis, det första hand så riktade sig också till det internationella samfundet, till EU, Europas ledare och USA och Trump-administrationen. Och det vill ju, precis som Lubna var inne på, visa att det är Ukraina som vill ha fred och Ryssland motsätter sig detta och vill fortsätta kriga. Men att Ukraina vädjar inte om en desperat fred utan man vill ha en fred på goda villkor så att säga, så gott man nu kan säga att det blir.
För ett litet tag sen så avslutade Putin ett tal på Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum som pågår nu. Hördes någonting om det här där?
Nej, inte vad jag kunde uppfatta, så det är ju heller ingenting som Putin naturligtvis går ut och kommenterar och därför är ju de här hans eventuella reaktioner på det här brevet är ju någonting som man inte går ut med heller. Utan man försöker ju istället att få det att framstå som att Zelensky är svag. Man påminner om i reaktionen här också att Ryssland anser att Zelensky inte är en legitim ledare. Eftersom man då inte har, det har inte genomförts något val på grund av undantagslagarna. Den typen av vanliga ryska argument så att säga som ska så att säga förminska ukrainarna och Zelensky.
Men är det här brevet, Jakob Hedenskog, något som överhuvudtaget kan förändra någonting för tillståndet i kriget?
Nej, det tror jag inte. Och det har ju att göra med att Ryssland inte gick till krig mot Ukraina för att sen förhandla om fred. För Putin är ju det här en historisk mission att så att säga inkorporera Ukraina i Ryssland. Och man anser ju inte ens att Ukraina är ett riktigt folk, utan de är en del av det ryska folket. Så att, och om det här Ukrainas vilja att ske till självständighet och suveränitet, det anser ju Ryssland är något som pådyvlats dem av västmakterna och framförallt USA. Det är ingenting som de hävdar från Rysslands sida egentligen, att det är inte ukrainskt utan det är någonting som kommit utifrån. Och då påverkar ju inte det här brevet på något sätt den inställningen. Och jag kan inte se att Putin kan liksom ta ett steg tillbaka. Han verkar inte vara oförmögen till detta, utan han bara går vidare och hittar nya steg att försöka gå framåt. Ska det till en verklig fred så tror jag att det måste till andra ledare i Ryssland. Mm.
Och nu kommer det meddelande om att på X så står det något om att Putin har reagerat ungefär så här. Jag ser ingen anledning att möta Zelensky. Är det något som förvånar dig, Jakob Hedenskog?
Nej, och det svar som tidigare Putins presschef kom med, Peskov, så kom man med den här inbjudan till Moskva. Och det är naturligtvis, vilket är en icke-inbjudan som Zelensky aldrig kan acceptera, och man avfärdar alla former av möten på neutral mark och nu tydligen då också att ha ett möte överhuvudtaget.
Bara några timmar innan den här konferensen inleddes i onsdag så attackerade ukrainska drönare bland annat en oljehamn i Sankt Petersburg, och besökarna möttes ju därför av stora moln av svart rök. Hur förnedrande var det där för Putin?
Ja, naturligtvis. Om i vad mån det märktes för deltagarna så måste de ju ha undrat om säkerheten och om Rysslands och Putins förmåga att ha kontroll över situationen. Nu är det så att det här forumet i Sankt Petersburg är ju inte bara en gång var. Det var ett stort internationellt forum med många deltagare från många olika, alla världens länder i princip, och många västliga deltagare. Men nu är det ju mera ett forum för Rysslands nära vänner och lite inte samma dignitet som tidigare, så att många av dem som var där är säkert ändå övertygade om att Ryssland är värt att investera i och så vidare. Mm.
Samtidigt så fortsätter Ryssland sina massiva attacker mot olika mål i Ukraina. Vi ska tillbaka till Lubna Elchanti. Hur har dagen varit, Lubna?
Ja, det har varit en attack mot bland annat en barnmatsfabrik i utkanten av Kiev. Den andra stora händelsen är en större fångutväxling som ägde rum idag. Jag tror att det var ungefär 180 fångar som byttes på vardera sida. Men nu läser jag lite mer kring Putins reaktion som jag tyckte var ändå väldigt intressant. Han säger under mötet i Sankt Petersburg att det här brevet, alltså Zelenskyjs brev, innehöll inslag av oförskämdhet och att han inte ser poäng att de ska träffas utan man måste hitta en lösning först. Och under sitt tal så nämnde han inte Zelenskyjs namn till en början. Han har ju gjort det vid flera tillfällen nu utan refererade till Zelenskyj som brevets författare och denne gentleman eller denne herre. Men senare under sitt tal så kallade han ändå Zelenskyj för i alla fall hans efternamn då.
Men finns det några förhoppningar i Ukraina då att det här brevet ska kunna leda till någonting?
Nej, alltså det har ju redan lett till det som händer just nu, att vi pratar om det, vi pratar om innehållet i det, vi pratar om huruvida Zelenskyj har rätt. Och här i Ukraina så har det ju fått väldigt positiva reaktioner. Man ser det som en effektiv manöver, en diplomatisk, en politisk manöver, och just att man har fått så mycket, att det har fått så mycket uppmärksamhet och att det pratas om det. Men man hade väl inga förväntningar eller förhoppningar att Putin skulle göra någonting åt det, utan det är ju inte Putin som det var egentligen kanske menat för, utan till den breda allmänheten så att säga.
Säger alltså Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent direkt från Kiev. Vi hörde också Jakob Hedenskog, analytiker för Centrum för Östeuropa-studier. Tack till er båda två.
Ja. Ja, imorgon är det alltså Sveriges nationaldag den 6 juni, en dag som vi svenskar kanske inte uppmärksammar så värst mycket.
Ja, i alla fall inte om man jämför med våra grannländer, Finland och Norge och kanske med USA. Vi ska prata om just nationaldagsfirandet, för vi har fått sällskap här i studion. Välkommen hit, Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet.
Tackar.
Ja, vad säger du? Är det så för det första att vi är mindre entusiaster än till exempel Norge och Finland? Vi tycker ju kanske det.
Vi brukar i alla fall blicka till Norge och säga, oj, varför har inte vi sånt firande? Och är vi dåliga patrioter och vi skäms för att vara svenskar och sådär. Jag ska bara, en sak man ska tänka på, det är ju att jag skulle snarare säga att det norska firandet, amerikanska, franska och några andra till sticker snarare ut internationellt. Därför att jag tror det finns många olika sätt att fira nationaldag och många är ambivalenta i olika länder över statsskick och sånt där.
Så vi är vanliga egentligen?
Ja, mera så faktiskt. Och sen har vi vår historia. Jag tror att man ska till exempel förstå vår lite ambivalenta hållning till patriotism överhuvudtaget. Det har bland annat att göra med arbetarrörelsens inflytande, där internationell klassolidaritet var betydligt viktigare än någon slags patriotism till någon slags nationalstat. För det förknippade man med kungamakt, översitteri och en orättvisa i samhället. Så det finns nog med på många sätt faktiskt i vårt firande. Och att vi, men frågan är hur det ser ut i framtiden.
Vet vi vad det är vi firar den 6 juni? Alltså kan vi gemene svensken? Jag vet, för nu har jag läst på det. Men vet gemene man vad det är vi firar?
Jag tror inte det riktigt. Därför att det här var att du har Serius av Skansen och Nordiska museets grundare som etablerade en nationaldag, eller ett av svenska flaggans dag på Skansen under början av 1890-talet. Och då undrade man sig, vad är det vi egentligen ska fira? Och då bestämde man sig för att det skulle vara Gustav Vasas intåg i Stockholm 1520-talet, och sen också en regeringsform som jag tror var från 1809. Och det tror jag har fallit bort faktiskt lite
grann. Men samtidigt, allt det här då flöt ihop i 6 juni.
Ja, som de tyckte, det var ju inte bara han, utan det var ju som den tidens intellektuella, kan man ju säga.
Ja, vi ska säga välkommen också till dig, Tobias Pettersson, finländska huvudstadsbladets Norden-korrespondent baserad här i Stockholm. Hej.
Hej, tack så mycket.
Ja, du firade ju din första svenska national för 2 år sedan, 2024, och där blev du lite lätt förvirrad. Varför då?
Ja, jag hade kanske svårigheter att få ett hyggligt grepp om var fokus ligger. Är det Gustav Vasa, är det regeringsformen, är det flaggan, är det alla tre eller kanske ingen av dem?
Ja, hur gjorde du då?
Jag vandrade omkring i Rålambshovsparken för ett annat reportageuppdrag i och för sig, och försökte skapa mig en uppfattning. Sen var jag året därpå på Skansen, där kungen höll ett tal som var piggt och bra om svensk demokrati och Ukraina, stödet i Ukraina. Kai spelade på scenen, men det var skyfall och stämningen regnade ju bort på något vis lite. Och jag tror att alla hellre skulle vilja vara i den bastu Kai sjöng om. Och jag tänkte ju då ganska mycket också på kontrasten mellan Sverige och Finland i det här avseendet. Den tycker jag är jätteintressant.
Jo, för att i Finland så är det annorlunda, för ni firar ju den 6 december mitt i vintern.
Ja, det är ju som natt och dag på sätt och vis. Så i Finland så skulle jag kanske våga säga att nästan alla firar självständighetsdagen. I Sverige firar 2 av 5 svenskar nationaldagen. Och det som kanske är lite lustigt för många nordbor är att i Finland bänkar sig de flesta framför tvn på självständighetsdagen och tittar på balen från presidentens slott, där gästerna kommer in i tur och ordning och skakar hand med presidenten och hans fru. Och den här handskakningen, den tar ju nästan 2 timmar. Det är typ 1800 gäster. Det blir väl 15-20 gäster per minut. Presidenten måste ta en paus däremellan också. Men alla sitter liksom hemma och kollar på det här. Ja. Och det är år efter år den populäraste sändningen i Finland.
Varför är det sån skillnad?
Det kan jag inte svara på, ärligt talat. För att det får vi söka i historien. Men jag tror en skillnad är just precis där 1900-talets utveckling. Och det som är i Sverige var en progressiv modernitet med industriutveckling och ökad välfärd. Finland har inte riktigt samma historia. Och jag tror det spelar in. Och som sagt också arbetarrörelse och lite andra faktorer. Hur vi har också haft en kungamakt i Sverige länge, och som var arbetarrörelsens fiende under under väldigt lång tid och sådär. Så det är mycket sånt som spelar in.
Ja, jag har en teori kring det här. Jag tror att, det väldigt mycket handlar om det att Finland har fått kämpa för sin självständighet i modern tid på ett annat sätt än Sverige. Och det man firar alltså när man firar självständighetsdagen är ju inte 1917 då Finland blev självständigt, utan egentligen handlar det om att Finland med nöd och näppe undgick att bli en del av Sovjetunionen under Josef Stalin. Och därför finns det ett allvar och en högtidlighet kring firandet som av helt förståeliga skäl saknas i Sverige. Men det är som en påminnelse om att självständigheten inte kan tas för given.
Vi ska lyssna på lite röster, för vår reporter var ute på stan i Malmö tidigare idag och frågade just om nationaldagsfirande och träffade Sara Aldakotski.
Sveriges nationaldag, ska du fira på något särskilt sätt?
Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det ens tills du berättar om det. Så det... Men kanske när du säger det ska jag fira på någonstans. Jag ska faktiskt till en festival i Köpenhamn, så det är kanske motsatsen av att fira.
Du kan ta med en flagga kanske?
Ja, precis. Jag har på mig något lite blått och gult.
Lite folkdräkt.
Ja, precis. Jag såg lite flaggor som säljs på så här smycken. Nu med studenten pågår, så det kanske liksom... Det är lite mishmash på varandra, att man liksom glömmer att det är också nationaldag.
Ja, det glider lite in i varandra.
Ja, ja, precis.
Men har du någonsin firat?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag vet inte hur man ska fira. Vad är fira? Nationaldag.
Liksom. Ja, det är nog ingen som vet riktigt.
Nej, äta tårta och...
Ja, lite så. Men det är väldigt få som firar.
Ja, jag förstår. Som. Ja. Jag tyckte det heller finns så mycket uppmuntran om att fira. Det finns, som du säger, det finns någon klar idé om hur man ska fira. Så det kanske är det man ska börja med.
Och reporter var Madeleine Fritsch Lärka. Tobias Pettersson, vad tänker du när du hör det här?
Ja, jag tänker så här att om ni i Sverige inte vill fira landet så kan jag gärna göra det. Alltså jag höjer gärna en skål för Sverige. Jag tycker att 200 år av fred är något som är värt att fira. Och faktiskt så skulle jag också med glimten i ögat kunna höja en skål för Gustav Vasa. Det var ju han som grundade min förra hemstad Helsingfors till exempel.
Mm. Men Jonas Engman, är vi mindre patriotiska i Sverige?
Nej, jag tror inte det. Alltså, om det nu överhuvudtaget går att jämföra så ska jag säga nej. Och om jag skulle studera patriotism i Sverige, vilket skulle vara jätteintressant, så skulle jag inte i första hand gå till nationaldagen, utan snarare titta på midsommar. Jag skulle titta på idrott, jag skulle titta på hur vi pratar om knäckebröd och sådär, och hur vi älskar att titta på YouTube-klipp om Sverige och sociala medier där andra berättar om Sverige, hur fantastiskt det är. Jag tror vi skulle hitta en typ av patriotism där som vi inte tänker på. Så att för mig blir nationaldagen intressant, men det är inte där jag förstår mest av patriotism.
Men borde vi inte ändå fira oss själva, ungefär som man gör i Finland? Jag vet inte om det där tv-tittandet kanske, men åtminstone ha en mer nationallagsgrej.
Alltså, forskarjaget i mig säger att det har jag inga synpunkter på. Ja. Men man kan tycka, för att det finns också en sorts diskurs, ett sätt att prata om nationalism och patriotism, där det är som att vi borde göra det för att fungera på något sätt i världen. Och det finns ju ingenting som talar för det i sig självt, utan det är en väldigt modern perspektiv på nationer som är, jag menar, senare delen av 1800-talet, där vi har skapat någon idé om att för att vara medborgare i något land så bör vi också vara stolta över det och fira det. Som sagt, det finns inga direkta belägg för det, så att jag vet inte.
Tobias?
Jag funderar på det, att kan det vara så att man inte vill vidkännas vissa delar av den svenska historien? Känner man kanske att det finns en för unken nationalism förknippad med den? Och jag tänker liksom lite att jag kan i Sverige uppleva ett rätt svalt intresse för det egna landets historia, och jag undrar om man kanske där också lite har glömt föreningen med Finland. 600-700 år av förening som syns än idag, gemensamma strukturer, inte minst i fråga om hur lagarna byggde bägge länder och så.
Ja, det är jätteintressant. Jag tror att för i Sverige så är nog snarare fortfarande sättet att se på Finland, det är så vi kan prata om att när vi förlorade Finland. Och det är inte så många år sedan jämfört med hur länge Finland var svenskt.
Härligt. Det säger alltså Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet. Och Tobias Pettersson hörde vi också här, Hufvudstadsbladets Nordens korrespondent. Tack för att ni kom hit, så spännande. Och då är det ju snart slut på just det här programmet i P1.
Ja, Studio 1 i alla fall. Ja. Producent idag var Louise Haag. Det blir snart nyheter med Julia Brynolfsson. Har du någon rubrik åt oss, Julia?
Ja, men bland många nyheter så uppmärksammar vi också vad som sker på nationaldagen. Ett flera hundra år verk av Bellman har nämligen världspremiär imorgon.
Mm, och sen 5 över 6 som vanligt på fredagar, Landskampen här i P1.
Mm, Studiet tackar för sig och tar helg, men är tillbaka dels ikväll naturligtvis med Studiet kväll, men är tillbaka på måndag igen.
Och producent var Louise Haag.